Hej och välkomna till VSK Guiden. Guiden, spin-off på japanska i alla fall. Det här är vår podcast om saker som inte riktigt hör hemma i den vanliga podcasten. Specialavsnitt helt enkelt. Vårt första avsnitt egentligen var ju det, ett helavsnitt där du, Pontus, smurfar Fransén var med.
Det stämmer.
Som faktiskt släpptes innan första avsnittet av VSK podcast. Det var märkligt. Det var ett haveri i ljudkvalitet och svammel.
Med kvalitet också.
Det var kanske några människor för mycket som pratade där. Vi var 5 stycken tror jag eller något sånt. Det var inte 4.
Och det var inte tillräckligt strukturerat heller.
Nej, idag tänkte vi däremot prata om Destiny som vi båda har lyckats bli intresserade av. Och vi är stora Halo-fan, båda två som sagt. Och tycker om storyn och allting där alldeles för mycket.
Och likheterna i Destiny är ju ganska... Alltså jag ser ju nästan Halo överallt i det, även om det är väldigt skilt ifrån det.
Ja, jo. Det märks, det är Bungie som har gjort det här. De vill göra fortsätta med det de har gjort, fast gör det lite annorlunda. Ja, Destiny är ett... Hur ska man förklara det här spelet? Ett första persons skjutarspel där man utforskar öppna miljöer, gör uppdrag lite som i ett MMO fast ändå inte.
Ja, nej, det skiljer sig ganska mycket på det att det liksom blir öppet på vissa sektioner, men sen helt plötsligt så är det tillbaka till en single player campaign eller co-op campaign.
Ja. Och det finns lite olika. Det finns stora uppdrag och det finns
någonting som heter strikes och exploration och
exploration, då får man liksom utforska området som är just på platsen där man är. Story, ja, då är det story som inblandas i att du springer runt, skjuter folk och
gör korta och längre uppdrag.
En strike är ju ett mer... Där får man, har man inte kompisar med sig så kommer spelet att lägga in andra spelare till en som måste spela med för att... Det krävs ju lite mer samarbete och mer folk för att egentligen klara de där, att de är gjorda för 3 spelare ofta. Ja,
det är ju typ ett gäng boss battles kan man väl säga på vartannat som följer i olika ställen.
Ja, och så slutar de med epic loot. Nej,
ja, det skulle vara något sånt.
Ja.
Och explorable areas kan vi väl ta. Det var områden där du egentligen bara går omkring på tidigare story-uppdragen utspelar sig på olika platser och dessa platser kan man i explorable areas då gå omkring och bara skjuta ihjäl fiender och möta andra spelare. Och sen så finns det små beacons utplacerade lite överallt där det är lite så här sidequest man kan göra.
Ja, precis. Men områdena som helt är bekräftade att man faktiskt ska vara på är jorden.
Jorden, ja. Och då är det ju framförallt Old Russia som man känner igen från både alfan och betan.
Ja, precis. Det är det här gamla Ryssland helt enkelt. Hör ni en buss utanför så är det en buss utanför, för jag måste ha fönstret öppet för det är varmt. The City som också ligger på jorden. Varför börjar vi här? Varför börjar vi inte med storyn i spelet?
Jag vet inte.
Vi tar och går tillbaka
till storyn. Jag tycker vi går tillbaka till
storyn. Ja, vi väntar på att bussen kör vidare. Ja, storyn är ju, om man ska dra den lite simpelt, ungefär i nutid, eller snar om några år i vår tid, så åker människan till Mars. Där hittar man en stor boll i luften som de kommer kalla The Traveler. När de hittar den här utomjordiska farkosten, eller vad det nu är för någonting, så börjar den hjälpa människan att terraforma planeter och ge teknologi och allt vad det kan vara, och en gyllene ålder påbörjas för människan. Denna pågår i 700 år tror jag.
Ja, det var en jävla bra tid i alla fall.
Och då visade sig att The Traveler har en uråldrig fiende som bara kallas The Darkness. Vi vet lika mycket om som vi vet om The Traveler ungefär. Ingenting. Det finns. Vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Men The Darkness sveper in och börjar och då inleds en ålder som kallas The Collapse, där hela den gyllene åldern då trillar samman och större delen av mänskligheten dör ut under The Darkness och vilka krafter nu som är där då. Ja, och människan, de som överlever samlas i en stad under The Traveler. Traveler, i någon slutstrid mot The Darkness, så de säger väl ofta att The Traveler offrade sig i slutstriden för att rädda mänskligheten, och nu ligger den i dvala eller någonting och bara är där ovanför planeten. Och under den så har den, finns en stad som skyddas av The Travelers sista krafter, eller vad man ska säga.
Jag kan väl förtydliga där att Traveler förflyttade sig till jorden och hovrade då över en stad utanför, eller inte en stad utanför, en plats utanför Ryssland då.
Ja, och här ligger en stad med stora murar runt som... Ja, vad ska vi gå sen?
Då är vi tillbaka på The City och The Tower.
Ja, precis. The City och The Tower, staden är ju som sagt staden, men The Tower är där The Guardians bor. Och vilka är The Guardians, Pontus?
Det är de som... ska vi dra spoilers här eller inte?
Det är väl inte spoilers direkt så heller.
Då kör vi på. Guardians är för... Det är döda, både människor och något som heter Awokens och Exo.
Ja, man kan välja tre olika raser. Det är alltså människor, Awoken och Exo. Exo är typ, de var tjänsterobotar förr i tiden. Men nu är de vanligt folk, kan man väl kalla dem nästan.
Ja. Awoken är då, det var människor som befann sig utanför staden.
Ja, de var liksom utanför...
Utanför staden när slutstriden skedde med The Darkness och ja, The Light, som egentligen är mer rätt för Travelern använder, ja, The Light för att bekämpa The Darkness.
Jag men vet inte om de på något sätt var döda och att de...
Nej, jag förstod det som att det var typ var människor som fanns utanför staden som blev typ förenklat muterade.
Ja, de blev påverkade.
De blev påverkade av det hela.
Av mörkret helt enkelt. Det är väldigt mycket ljuset mot mörkret här. Man är ju The Guardians of Light.
Precis.
Det är ju The Traveler's Light som det också då kallas.
Och Humans är då de som fanns innanför staden.
Ja, och skyddades av ljuset.
Ja. Tre klasser har vi.
Mm.
Det är Titan, Hunter och Warlock.
Ja. De är... Titan är den vanliga liksom assault-klassen. Skjuta var liksom den som gör mycket skada och
sådär. Ja, delvis. Bungie har ju själva sagt att de inte gör det här det klassiska som man säger känt i MMO, att du har en klass som är din tank, du har din klass som är den som gör damage, du har din klass som gör det här och det här, utan alla gör egentligen lika mycket skada och så, men
ja, det är sant.
De skiljer sig ändå, men ja, Titan är ju den som är up close och close quarter combat personen.
Bungie har ju sagt att det är ett actionspel helt och hållet. Så alltså, att klassen är ju ändå, det ska vara action för alla som spelar. Det är bara att de har lite olika förmågor.
Precis. Sen har vi Hunter då som är mer din scout liknande som är planerad på att den som gillar att spela lite mer stealthigt och använda smyga och skjuta med sniper och liknande.
Ja, precis. Och Warlock är ju nästan det som man låter. Han använder alla de här alltså Guardians, de använder Travelers kraft på något vis för att kunna utföra nästan magiska förmågor. Så allt de gör är liksom när de Warlocks till exempel, de skjuter ju någon form av nästan eldbollar i händerna och allt så här. Det
det är väl vad man skulle kunna kalla en mage i ett annat klassiskt RPG-spel.
Man skulle på något sätt kunna säga att de får förmågor som liknar kraften i Star Wars. Force. Att de kan liksom göra övermänskliga saker. Och de här är då utvalda av the Traveler på grund av någonting bland de döda. Då.
Traveler i sitt... Precis innan han gick in i... Ja, man vet ju inte om han är död. Det har de inte sagt. Utan...
Nej, det måste finnas någon aktivitet.
Han är ju aktivitet och han det sista han gjorde var ju att skapa de här små robotkompanjonerna som jag nu tappade namnet på.
Ghosts.
Ghosts, precis. Han skapade en mängd sådana här ghosts som fick i uppgift att åka ut och leta upp passande personer.
Ja, de ska hitta de här döda och helt enkelt på något sätt återuppliva dem med sin kraft.
Mm. De har ju, Ghost har ju kapaciteten att kunna återuppliva döda människor, Awakens och Exos då. Däremot en död Ghost förblir död.
Ja, och det är väldigt mycket, de har själva kallat det för sci-fantasy, det här spelet. Det är science fiction och fantasy blandat. Och jag har för mig att någon gång tidigt i utvecklingen så var det ett fantasy-spel helt och hållet. Men man bytte inriktning. Men man ville fortfarande ha kvar lite sci-fi-looken i det hela.
Mm.
Det känns ju lite som om du blandar Halo och Star Wars estetiskt rent.
Mm.
Kan jag tycka.
När du snackar om genre, du glömde faktiskt nämna att det är lite RPG över det också i och med att du har de här klasserna. Och
ja,
att man har ju level också, så att man går upp i level och låser upp nya abilities.
Ja, och man har olika, alltså ja, precis som Pontus sa här nu, så man har olika förmågor och man låser upp dem. Och du kan ha, varje klass har liksom olika granater och så här som man kan låsa upp. Och alla har ju en super som är en specialförmåga som laddas upp med mätare med tiden som gör lite olika. Vi har ju inte sett, det finns ju olika subklasser. Jag tror det finns tre för varje klass. Man kunde i betan se
den ena.
Den andra. Men kunde man gå in och se vad det fanns för förmågor och sånt? Eller,
nej, det kunde man inte för den var helt låst.
Ja, okej. Okay. Men det fanns i alla fall en primär.
Ja.
Jag spelade som Titan i betan och den man hade tillgång till var ju Striker. Tror jag. Ja, precis. Sen tror jag då att de andra klasserna är liksom lite att det finns defensiva, till exempel Warlock. Jag tror det finns att man kan liksom reviva folk på avstånd och använda alltså mer försvarsaktiga.
Titan hade ju en också att man kunde bli lite mer som en tank från klassisk game MMO, så man tålde mer.
Ja, okay, ja, precis.
Kunde skydda sina medspelare.
Någon försvarsgrej där, ja.
Mm.
Så man är, de tre klasserna går att spela är väldigt olika i sig, men sen så kan man då vara olik inom klassen. Vilket jag tycker verkar väldigt kul att man kan. Och de har ju ändå ganska mycket olika, det finns en del olika förmågor inom varje, så man kan variera sin spelstil ganska kraftigt i och med det här. Skulle jag kunna tycka.
Yep.
Till exempel Titan och underklassen Striker har ju då supern Fist of Havoc. Och den har ju sen i sig tre olika underförmågor. Den ena är att det lämnar kvar ett Fist of Havoc, är han hoppar upp i luften och slår i marken så det blir någon chockvåg som dödar folk. Sen finns det då att du kan ha så att det blir liksom ett chockområde stannar kvar och står och gör skada på alla som springer in där. Eller så kan du ha en där han, när han slår så blir det liksom som en chockvåg som går framåt på marken. Så du kan göra den på avstånd och träffa folk som är precis framför dig till exempel. Och det är väldigt olika. Jag gillar ju verkligen den här Fist of Havoc när man bara slämmar ner på ett område. För att till exempel är du i en pressad situation och du blir helt överväldigad av fiender runt dig, så bara trycker du på de två axelknapparna och sen hoppar han och slår. Och sen så, den känns väldigt tillfredsställande.
Mm, jag provade här den klassen lite. Den var väldigt rolig. Därmed så ja, kör på.
Ja, nej, och du spelade Hunter mest väl?
Ja, jag spelade med mest Hunter och den har ju då sin klass Gunslinger.
Ja, okay.
Med den här bytte granaten efter ett tag, för i början hade jag Incendio Grenade som är typ en granat som exploderar med eld.
Ja.
Men sen så bytte jag så att den hade Swarm Grenade, vilket kastar ut massvis med små drönare på ett område. Och är de fiender där så typ är de homing och går in och attackerar alla fienderna som den kan.
Ja, det är en massa små lysande granater som hänger i luften. Så kommer man in där och så får man dem rakt i ansiktet.
Det var väldigt tillfredsställande att använda. Provade aldrig tripminen. Därmed så, superbilden där var ju Golden Gun. Och det var,
precis,
man hade tre skott på sig, eller en viss tid. Och ja, De som har spelat GoldenEye på vad var det, Nintendo 64 vet väl vad Golden Gun gjorde. One-shotade saker. Ja, och det gjorde inte den riktigt här, men den gjorde skada. Massiv skada. Ja. I multiplayer så one-shotade den ju fiender.
Okej, men hur är det, ett visst antal skott eller?
Den har en mätare som tickar ner på hur länge Golden Gun varar.
Så det är en tidsbegränsning?
Ja, men okay. När du skjuter med den så drar den på den här mätaren också. Okej, så om man skjuter tre skott på vartannat inom en rimlig tid så tar den slut.
Okej. Ja. Och Warlock, som ingen av oss spelade, har ju i den klassen som fanns i betan, har ju Supernova.
Ja.
Något sånt. Nova Bomb förresten. Nova Bomb som är någon form av, man kastar en orange energiboll som exploderar lite, verkar göra mycket skada. Som sagt, ingen av oss spelar Warlock så vi kan inte prata så mycket. Men ska vi, vad tänkte jag nu, vad har man mer för förmågor och sånt? Vi kan ju prata om vapen och rustning som man kan ha.
Mm.
Vapnen, det finns tre olika klasser där. Det är primary, special och heavy. Mm. Och under primary finns det auto rifle som är ett vanligt automatkarbin kan man väl säga. Scout rifle, är det den som skjuter ett skott i taget?
Det är, ja precis, det är ett skott i taget och väldigt mer, hög precision på dem.
Mer som ett DRM ungefär.
Ja, DMR.
Ja,
är
precis.
Precis.
Det blir fel. Och hand cannon som är en vansinnigt stor handrevolver som gör mycket skada om man träffar, men det går inte så snabbt att skjuta med dem.
Nej.
Och pulse rifle är den som har en tre burst.
Ja, precis.
Skott. Man skjuter tre skott en knapptryckning så att säga. Mm. Special weapons som är då sekundärvapen är fusion rifle som är ett, man kan säga att man laddar upp, man måste hålla in knappen så laddas den upp och sen när den har nått en viss nivå så avfyras den. Så den är svår på så vis att använda ibland för att man
måste lära sig att tajma in när man ska börja ladda upp skottet.
Ja, precis. Man måste liksom nästan. Det är ingenting du använder i en situation där du snabbt vill skjuta ner fiender som överraskar dig till exempel. Det är, nej.
Så vidare du inte vet att de inte tålar så mycket för den gör massiv skada.
Ja, det är liksom lite som en hagelskur den skjuter iväg.
Ja, alltså, precis.
Flera små sådana här skott. Så finns det sniper rifle. Ja, ett krypskyttegevär helt enkelt. Mm. Det är en klass. Och shotgun är det sista special weapon. Ett hagelgevär.
Jag har också massiv skada på nära håll.
Ja, verkligen. Och på heavy har vi då rocket launcher och machine gun. Ja, de säger så ganska mycket själv.
Ja. Alla vapen går ju att använda på alla klasserna. Så att bara för man är en scout så behöver man inte använda typ så här scoutvapen som sniper och så. Utan man kan ju springa omkring med shotgun om man vill det.
Men får man någon form av fördel att man använder
det? Jag tror att det fanns vissa abilities som påverkade typ just sniper rifle. Jag hade en ability tror jag som påverkade att scout rifle gjorde mer skada eller om jag kunde bära mer scout rifle eller något sånt.
Ja, okej. Okay.
Så det är väl sådana saker.
De olika vapnen har, vapenklassen har en ammunitionstyp för sig. Mm. Alltså det finns alltså ammunition för då primary och special och heavy. De är vit ammunition för primary, grön för special och lila för heavy weapons. Och heavy ammunitionen är ganska ovanlig att den dyker upp. Så den har man inte alltid. Man får välja sina gånger när man ska skjuta med de vapen helt enkelt.
Jag märkte att framåt högre level på fienderna så droppade de faktiskt rätt så. Oh. Inte ofta, men det var sällan som jag faktiskt sprang omkring och hade ont om ammo.
Men man får inte, har du rocket launcher så får du sällan jättemånga raketer till den till exempel.
Nej men som sagt, jag använder den rätt ofta och typ fick ändå rätt mycket ammo till den.
Och vapnen är någonting som Bungie har pratat mycket om, att en stor del av spelet, att man ska känna med sitt vapen och man ska ha sitt vapen med sig. Och
man kan ju levela vapnen och så också. Det är ju liksom, där finns skills i vapnena också.
Ja, varje vapen har liksom, ja, precis som man själv kan låsa upp förmågor på sig själv, så använder man ett vapen mycket så låser man upp kanske att du laddar om snabbare eller du har mindre rekyl men ja, längre och mer rekyl och längre räckvidd eller något sånt här, mm, såna här olika man kan välja. Och så finns det ju rustning då som är hjälmar och kroppsskydd och benskydd och lite sån här grejer som också har olika då försvarsvärden.
Och även de finns det då olika abilities som man levelar upp i.
Ja, de kan boosta också olika. Sen finns det då olika, både på vapen och rustning, olika vanlighetstyper. Och nu skulle jag ju haft uppe vad de hette, men man kan väl säga att det finns det är vanliga då som inte har någon färg bakom sig.
Ja, det är common.
Och sen är det grön som är uncommon. De har ju ofta något mer, alltså någonting som boostar ens. Man har ju tre förmågor. Vad är det? Strength, agility och något sånt, intelligence. Nej,
ja, liksom, något sånt.
Vi säger att det är det, fast det kanske inte är så riktigt. Men de boostar de här grejerna då, som också då ökar på vissa saker, som till exempel att du siktar stabilare och sånt här också.
Ja, jag har listan här. Det är basic, som du nyss sa. Det är de som är vita, ja, och gröna är uncommon. Alltså. Sen har vi, om vi ska gå vidare till nästa som är blå, det är rare.
Ja. Sen har såg vi inte i betan, va? Det var bara gröna där.
Nej, precis. Så antagligen så kommer de precis efter level 8, level... Nu säger jag hade en level 9 precis som var grön. Och sen så kommer ju Legendary som är purple. Och det såg vi ju, de var ju level 20.
Ja, just det.
För de precis kunde man, de fanns i shop. Shoppen,
ja, man kunde köpa det massa pengar.
Ja. Ja. Och sen slutligen så har vi Exotic som är guldig.
Ja, och det är de här riktigt ovanliga vapnen som faller in under det. Det är såna här vapen. De andra vapnen, man säger auto-rifles, så finns det ett visst antal såna här, man kan säga, olika märken. Så har de lite olika modifikationer mellan sig. Mm. Men om det är då ett Exotic så är det är liksom namngivet. Det har ett speciellt namn och historia och allt sånt här. Och jag tror de har fler olika förmågor att låsa upp också. I de här, ju mer ovanliga vapen är, desto mer har liksom förmågor och sånt har de att låsa upp. Så man ska vilja gå runt med dem för alltid.
Jag läste här, tydligen så är det som så att man kan endast ha en exotisk armor och en exotiskt vapen utrustat samtidigt.
Ja, det blir ju lite balans med att välja vad man ska ha då. Mm. Och ändå, eftersom de verkar vara extremt bra vapen och rustningsdelar, så är det klart att någon som har spelat spelet jättemycket skulle vara helt överpowered mot allt annat. Mm. Om man kunde ha liksom allt.
Ja, jo, precis.
Ja, vi pratade lite mer om vad det är för typ av spel. Det är ett FPS och man går runt och gör uppdrag. Alltså det, ja. Visst är det svårt att förklara spelet?
Alltså, det är ju egentligen det är ju ett FPS som man är van vid, och där är lite det här med levelsystem och så. Det är kanske inte det här så mycket RPG-momentet där man kan gå runt och prata med karaktärer och så. Även om det är visst sånt. Det är ju det som driver kampanjen. Det är ju att det är inte så mycket menybaserat. Och det är rätt mycket next-gen-influerat. Att dra ner på meny och allting ska vara i en öppen värld.
Ja.
Och det är ju multiplayer. Man liksom kampanjen, att du får uppdragen i The Tower och bara sätter din destination, att du vill åka dit, det är ju det som är i menyn när man sätter sin destination. Ja. Likadant multiplayern är ju, det känns som fortfarande en del av världen.
Ja, alltså i storyn så är det väl att de åker och tränar inför att då att strida mot ondskan ungefär. Det är lite som en, man hade i Halo 4 till exempel, att man en simulation på något vis. Mm. För att när det är mycket så här, när du, det är mycket teleporterande och folk liksom bara dematerialiseras och sånt här. Så jag vet inte om du ska föreställa någonting att, att de här Guardians på något sätt kan strida mot varandra, och kraften som the Traveler ger dem gör att de kan liksom mot varandra bara återskapas eller något. Jag förstår. Ja, det är svårt.
Ja, vad jag vet så verkar multiplayern enbart vara för att du ska alla Guardians ska träna och bli bättre och på ett samarbete och så. Samtidigt så det som är kul med multiplayern, även om jag inte tyckte att multiplayern var riktigt hundra, jag hade svårt för dem. Det är att den påverkar också spelet i kampanjen och så, för att multiplayern påverkar då de här, det finns några fraktioner inne i staden. Men under betan skulle vi springa på Future War Cult, New Monarchy och Dead Orbit, tror jag det var.
Jag tror det ska finnas en till, inte helt säkert.
Ja, jag sitter här, det ska finnas Osiris och Seven Seraphs också, men jag har inte sett dem.
Nej.
Multiplayern är ju då för varje sånt uppdrag man gör hjälper en sån fraktion. Och man kan tydligen då gå med i en sån här fraktion också.
Man köper, jag tror man köper väl helt enkelt rustning och sånt med deras emblem, och så bär man det när man är i multiplayer typ. Jag tror det är bara egentligen är deras emblem man ska ha på den sånt. Sen kan man då få köpa, antar man måste ha deras emblem för att bära rustning och sånt man kan köpa från dem.
Antagligen.
Så det ska bli intressant att se hur det påverkar in i spelet och om det har någon.
Tydligen säger som så att Future War Cult, Dead Orbit och New Monarchy är de som är bekräftade. Sen Osiris och Seven Seraphs är inte bekräftade än.
Loggorna till dem var ju nästan det första, något av det första som dök upp rörande innan de ens annonserade spelet. Att ja. Bungie-anställda gick runt med t-shirts med de här olika logotyperna. Och,
ja, precis.
Men ingen sa någonting om vad det var för någonting. Ja... Jag tänkte vi kanske skulle ta en titt på de olika fienderna som finns i spelet.
Kan vi göra?
Vi vet inte riktigt vad de har. De har sagt att i stort sett alla har någon koppling till,
the darkness.
Men det är inte så att de direkt så här därför var med och försökte ha ihjäl mänskligheten eller så. Men
framförallt, de är ju inte allierade heller.
Nej, de är inte allierade med varandra alls, de här olika... Så det är ingen The Covenant där de... Ja. The Fallen är de första vi stöter på. En ras fyrarmade humanoider. De är pirater och svepte in efter kollapsen för att och rensade och plundrade planeterna en efter en tills de kom till jorden, och där satte det väl stopp. De verkar vara någon gammal ras som en gång i tiden var väldigt nobla och sådär, och, men sen så började de kriga inbördes med de olika husen, och ja, nu är de pirater som låtsas att de är häftiga.
Ja.
I betan fick vi ju se två olika hus, de rödklädda och de grönklädda. Så då, men det ska bli intressant att se hur de olika husen, om de strider mot varandra, för de verkar ju inte tycka om varandra alls. Och sådär. Vad har vi då för fiendetyper under The Fallen?
Vi kan ju börja med Dreg då. Dreg är ju den lägsta rangen inom Fallens.
Deras kanonmat.
Ja, precis. Och där har de ju till med lagt in kanon som att de har fått två av sina armar bortkapade. Utav de högre rangerna för att liksom visa att
de är inte lika bra.
Nej, precis. Och Dregs, det är ju också en karning att det är en sak som gör att de blir motiverade till att försöka bli tappra så att de kan gå upp i rang och få tillbaka sina armar. För de kan tydligen växa ut igen.
Ja, okej. Okay. För de har någon form av så här metallcylindrar som sitter på stumparna, så de kanske håller dem från att växa ut igen då, antar jag.
Något sånt.
Intressant.
Och då rangen över är Vandals, som är typ, det är väl också det är den högre leveln utav kanonmat, så att säga.
Alltså det är mer standardsoldat, medan ja. De andra är väldigt under... Ja, precis.
Precis.
Och sen är vi captain, som är någon form av... De leder trupperna.
Ja, de leder dem ut i strid. Och det är inte alla grupper utav fallen som man startar på som har en captain. Utan oftast är det en liten halvbåsaktiga strid som man...
Ja, oftast är det ett gäng dregs, vandals som springer runt. Och även Shank, som någon form av flygande drönare som skjuter lite. Och...
Precis, det är ju en robot enbart som typ svärmar runt och försöker flanka runt en och skjuta
ja. De är väldigt flankerade. De tycker om att flankera.
Ja, de var lite kluriga att strida mot.
Medan dregs, vandals och captains ofta liksom står och skjuter på en. Det blir någon form av eldstrid mellan skydd och sådär. Så kommer Shanks ofta runt på sidorna och smyger upp.
Ja.
Sen har de också någon annan flygande servitor. En boll.
Ja, det är ju en större boll som den tål rätt mycket. Och hade någon... vad var den använde? Den sköt någon stor projektil som typ exploderade eller något sånt.
Tänker du på den här gigantiska...
Nej, jag tänker på servitors.
Den vanliga servitors. Ja, de har någon energiattack från det här ögat i mitten av bollen. Som också är där man ska skjuta för att göra mest skada. Jag tycker det är kul. Man ser ju siffrorna på hur mycket skada man gör när man skjuter.
Ja.
Och
det finns ju kritiska områden på
ja, man märker att skjuter du i huvudet på de flesta fallen, dreg, vandal eller captain, så blir det ju gula siffror. De gör lite mer skada. Och på servitor är det då i det här
ögat. Ja. Shanken hittar inte jag något sånt syn på faktiskt.
Nej, de är nog bara ett skal att skjuta på. Så det. Den sista klassen är, som man inte har sett direkt, det är väl Kells, som är en form av högre ledare för The Fallen. Det är de här liksom nobla husens högsta. Och jag vet inte om man stöter ju på någon lite högre uppsatt fräsare i betan.
Ja, var det han Rixis, Devil Archon?
Ja, precis. Rixis, Devil Archon. Han är ju en sån här Kells. Jag hoppas man stöter på fler Kells som är liksom mer alltså större, ännu häftigare rustningar än vad han hade till exempel. Han var ändå inte... För det var väl han man stötte på?
Nej, det var han man stötte på under striken faktiskt. Den andra hette...
Jaha.
Fasiken, jag har det här.
Han är ju medlem i House of Devils, som är då ett av Falens hus då. Som
ja, precis.
Huserar där på The Fallen. Verkar ju med, de verkar ju befinna sig, alltså de har ingen planet direkt de har som hembas väl. De befinner sig ute i rymden på sina stora rymdskepp. Mycket när man är ute på Old Rush så sveper det ibland in ett jättelikt skepp i atmosfären och släpper av dropships som släpper av trupper. Och det, jag tycker det är riktigt... Det är så coolt att den här världen, det känns att det kommer alltid liksom, man vet aldrig riktigt vad som händer.
Nej.
The Fallen har ju också Devil Walkers, som är någon form av mobil insektstank med ben som vandrar runt. Det jag tyckte som var, de tog väldigt lång tid att skjuta ner. Man ska skjuta dem på benen tills ett ben går sönder lite. Och sen då trillar de ner. Och sen så kan man skjuta dem i någon känslig punkt. Och sen så fortsätter de. Men det tråkiga med dem var ju att... Alltså de har ju de här liksom benen och sånt. Och man tänker att de ska liksom kunna trampa runt i miljön. Men de står ju bara på samma ställe och trampar runt på ett litet område.
Det märkte jag också. Det var väldigt synd.
Och Bungie pratar om de här mobila tankarna. Ja, men vad är det för fel att få dem? Det kunde lika bra varit larvfötter så lite som de rör sig.
Ja, den kunde lika bra varit en stor kanon som bara stod stilla.
Ja, faktiskt.
Det enda som var jobbigt med att den gick runt var att typ ibland rör sig ett ben man sköt på. Då fick man ändra siktet.
Ja, det är lite som att den här stationära tanken skulle haft en cirkulerande grej runt sig och som rörde på sig och som var känsliga punkter. Annars var de, jag tyckte de var rätt rolig strid. Alltså man det är inte kul att möta en Devil Walker direkt.
Nej.
De är väldigt, den har en stor kanon uppe på, och den har, alltså den har fyra olika attacker, eller fem kanske. Den skickar ut shanks, den skickar ut några granater, och den har en någon kanon fram till, och den har en stort turret uppe på. Så den är ju farlig att ha med att göra med om man inte håller sig undan. Men som sagt, eftersom den inte rör sig så mycket, så är det egentligen bara att stå och avvakta och springa fram och skjuta. Ta skydd, springa fram och skjuta.
Det som jag tycker var roligt i alla fall under striken när man mötte den, det var att det fanns ju andra, det spanade ju andra fiender efter hand också.
Ja, precis.
Det var ju det som gjorde att den blev lite mer utmanande.
Ja, det kommer Dregs och Vandals och Captains med kanske till och med som...
Ja, det fanns en Captain där också.
Captains har ju energisköldar också, vilket de andra Dregs och Vandals inte har. Ja, vi kan väl gå vidare till The Hive. En uråldrig ras tydligen av mer eller mindre halvdöda varelser som verkar vara till någon form av zombie kan man väl nästan säga att de är, fast ändå inte. De har ju teknologi, de har ju rymdskepp och allt möjligt, så de är, måste ju vara någon form av, de är ju inte liksom The Flood från Halo som, de har också rymdskepp i sig, men deras skepp kallas Sarcophagus Ships.
Ja, och sen hade de ju sina Tomb Ships som jag tror de kom ifrån.
Ja, precis. I alla fall, det är mycket så här väldigt att de liksom nästan är döda och löses upp i damm när man har skjutit sönder dem. Typ. Mm. Det är egentligen vad vi vet om The Hive. Det vi vet om Hive är också att de använder ju The Darkness. Precis som Guardians använder The Light som magi, så använder ju The Hives Wizards The Darkness för att liksom kasta...
The Hive, de är ju lite, vad ska man säga, de är ju korsriddare för The Darkness. De är väldigt troende på The Darkness, så att säga, så att de vill verkligen krossa The Light med The Darkness.
Ja, deras huvudmål i livet verkar ju vara att mörkret ska ta över allt. Och då är... vi har Thrall, som är deras lägsta rang. Den här, de
har inga vapen, men de kör ju sin, de attackerar genom att slå på en och svärma.
Ja, de kommer flera stycken och springer snabbt mot en, och de ser väldigt märkliga ut. De ser inte ut direkt att ha några ögon eller så där. De har något liksom en, som ser ut som en
jättestor mun.
De har mun liksom, sen uppe på huvudet så känns det liksom som att det bara är en liksom en kupol.
Ja.
Och sen har de stora klor på händerna och hård hud. Ja. Väldigt... första gången man träffade på dem så höll man på att skita ner sig.
Första gången jag stötte på dem så dog jag.
Ja, det gjorde jag med. Får jag erkänna. I alfan, jag spelade den på PS4 och havererade jag totalt. Men...
eller nej, inte första gången. Det var under slutstriden där. Ja, som jag...
De har också Acolyte. De ser lite annorlunda ut. De har ju lite tre lysande lampor i ansiktet. Mm. Och de ser lite ut som Sam Fisher. Alltså. De ser med väldigt så här mumie-skelett-design på de här. Fast då på alla Hive-varelserna egentligen. Men Acolytes har ju skjutvapen i alla fall.
Yep.
Så de är liksom mellan trupperna. Sen har vi Knight, som är en lite kraftigare version, som också skjuter och tål mycket stryk helt enkelt.
Yep.
Och så har vi deras Wizards då, som är, Knights är ju deras motsvarighet till Fallen's Captain. Sen har vi då Wizards, som jag tycker är ändå, jag vill inte jämföra den med Servitors direkt heller, för att det känns som Wizards är lite häftigare och mer så här, de har makt över de andra, och medan Servitors känns som en robot.
Ja, en Wizard, alltså det kändes som en hybrid mellan Captain och Servitor, tyckte jag, för att Captain hade ju den här skölden som vi pratade om, som skyddar honom. Och det har ju en Wizard också.
Ja.
Sen att Wizarden typ flög omkring och kändes som att den gjorde mer skada också. var en annan
ja,
sak.
Han teleporterade runt sig, vilket även förvisso
Captain kan göra.
The Fallens Captains också teleporterar sig runt, och Servitors också för den delen, han för mig. Många fiender har den här teleporterat sig en liten bit och sådär. Men ja, och så har de någon form av chockvapen de skjuter med, de här wizards. Och de flyger. Ja. Eller så har vi kanske.
Ja. Och sen har vi ogren. Stöttade du på en ogre?
Nej, ogren var väl inte med i...
Jo, jag hittade en ogre uppe i... kommer inte ihåg, jag tror det var där framåt slitet på... om man körde exploration så kunde man stöta på en uppe vid Warmind ungefär.
Okej.
Och ogren är stor och han one-shotade mig. Det gick inte att döda honom, han hade så frågetecken på sig.
Ja, just det. Det kan vi säga, fienden, man ser ju fiendens...
level och HP och lite sånt.
Ja, precis. Och ofta har ju HP:n bara...
Jag kommer inte ihåg vilken färg mätaren hade.
Vit är den som vanligt. Och sen så blir det, sen finns det då gul och röd också. Röd verkar ju vara då de högrankade. Och när man stöter på fiender i den här då med...
Frågetecken och rött. De var immuna mot allt man gjorde på dem.
Ja, det gick inte att göra någonting. Det stod bara immun och sen så skrattade de åt det. Det fanns även de med gult med som man bara... Ibland fanns det några som hade gul levelsiffra. Kanske, och sen var det kanske bara 11. Mm. Men tydligen var det här gula tillräckligt för att man skulle...
Ja, det sitter jag också på. Ja, men slog jag den på ett slag.
Men en ogre i alla fall, han skjuter stora energiblast från ansiktet. Jag tittade på en video här nu när de visade den här ogren. En stor bastard som
gör själv för sin namn.
Ja. Den sista som inte varit med i betan var ju Shrieker. De ska syns i en video och där ser det ut som någon, jag vet inte, men någon, ja, metallkropp med någon energigrej i, och sen sitter den är liksom, tills man börjar skjuta på den så verkar den inte göra så mycket, och delarna sig i flera bitar och som flyger runt mitt delen. Det finns inte så mycket information om oss, vi behöver inte prata om det. Ja, The Vex, första rasen som inte var med i betan. En robotras, som en tidsresande robotras som har tagit över Venus. Det är ungefär vad vi vet om dem också. De är i krig med The Cabal, som vi kommer att prata om snart. Vi märker också i betan att The Fallen och The Hive är inte kompisar. The Hive är kanske inte kompisar med några i och för sig. Det finns bilder där man ser The Fallen slåss tillsammans med The Vex faktiskt. Så att piraterna kanske är lite så här att de allierar sig med vad som helst, vad det gynnar dem. Vem vet.
Ja.
Det skulle få dem att påminna om en viss ras ifrån Halo som heter Jackals.
Yes.
Men i alla fall, The Vex, robotar.
Ja, det är ju robotar, fast även, de är ju organiska också. Så det är inte bara enbart robotras, utan det är ju en hybrid mellan robotar och levande organismer.
Vilken tid de kommer ifrån eller någonting, det har vi ingen aning om alls. Och varför de... Bundy har sagt att det storyn bakom dem gör att de blir... När man ser dem dö så är det häftigt om man vet varför de ser ut. De exploderar i något blått ljus typ. Och när man vet varför det blir så är det lite häftigt tydligen. Men det vet vi inte, för vi vet inte.
Okay. Det är säkert, när det sker så sker en liten supernova i någon galax i en annan dimension. Jag vet inte.
Nej.
Eller så upphör ett helt universum. Vad har jag sån en litet universum? Skitsamt.
Har vi Goblin, deras lägsta klass. Robot.
Ja.
Och sen har vi en Hobgoblin, en lite större robot. Och sen en Minotaur, som ytterligare en större robot. Det är ungefär vad jag vet om dem personligen.
Ja. Och sen har vi Hydra.
hydra som är någon form av flygande tusenfoting grej som åker runt och skjuter med någon kanon.
Mm.
Och sen har de någonting som heter Harpy, som jag inte riktigt vet vad det är, men jag tittar på en bild på det nu så ska jag... Det hade någon flygande liten, motsvarar väl lite de här andra drönare grejerna fast säkert lite svårare då.
Jag tycker att namnen på, i alla fall de två första, känns malplacerade. Goblin och Hobgoblin, det känns inte riktigt som att det hänger ihop med vad rasen är.
Det känns... Nej, men sen är det väl antagligen lite som i Halo-spelen att det är människornas namn på de här sakerna, ja. Och därför passar de, låter de kanske lite märkliga. Det är inte som de själva kallar sig.
Nej, nej, naturligtvis inte.
Nej. Men de ska bli intressanta. De finns sagt, på Venus, och där de har något stort fort och har tagit över.
Mm.
Den sista utomjordiska fienderasen är The Cabal, som huserar på Mars Exclusion Zone, alltså på Mars där man tagit över, och en industriellt imperium som åker runt i universum och tar över och utvinner resurser från planeter och så här, helt enkelt.
De är stora.
Och de är stora och
smutsiga.
Smutsiga, det är
tunga.
Tunga, de ska kunna försvara sina fabriker och allt vad det är. Och här har vi då Legionnaire, Centurion och Gladiator. Och Gladiator är den största av de här, deras stridsfolk. Jag vet inte riktigt så mycket om. De har stora, tunga sköldar också. Gladiatorn verkar ju vara lite i storlek med en ogre nästan. Alltså riktigt stor jävla fin. Och de har även en mindre som heter Sion, som ska då antagligen vara, det är deras, de som är kör piloter. Fordon. Ja, och de har psykiska, mentala förmågor. Antagligen det är någon darkness, light eller något. Ja, det var de fyra fienderaserna.
Yes, nu har vi faktiskt pratat lite om fienderna, att de är på olika platser som Venus och Mars. Så vi kanske ska prata om de platser som vi känner till att man kan vara på.
Ja, vi började ju
där. Vi började där, vi pratade om jorden och Old Russia och The City och The Tower, tror jag vi pratade om.
Precis. Sen har vi då månen.
Ja.
Där vi då sa att The Hive huserar. Men mänskligheten gav upp månen till The Hive för att då trodde man att de skulle stanna där.
Tji fick vi.
Det verkar som att de har verkligen byggt om i innanmätet av månen till steget, och det är där inne det finns långa katakomber och i undersöka på månen. Sen ytan kanske inte är den största delen av den spelbara ytan, helt enkelt.
Du spelade, för det var ju ett uppdrag på månen under ena dagen på betan. Du spelade uppdrag för.
Ja, det gjorde jag.
Då kom min fråga. Hade de samma läskiga ljud som första gången när man stötte på The Hive?
Du menar att det var någon så här, det blev musik som var lite så här krypande?
Ja, alltså, precis.
Jag har för mig att jag kände att det var lite lite sån stämning på vissa ställen. Men först och främst i uppdraget så var det ju The Fallen man mötte.
Okej.
Och jag tror att det var en, det var ju här först man mötte på då att det fanns andra Fallenhus med olika, de hade andra färger på kläderna. För jag vet, först kanske man blev attackerad av de här rödklädda The Fallen som man träffade på jorden, men jag är inte säker. Men det, man gick in där och till slut så träffade man lite The Hive. Men jag tänkte, det var en så kul upplevelse just där, så den tänker jag inte spoila för dig.
Ja, okej, nej, jag inte.
Men jag hörde, jag vet inte om det var, ja, det var i en annan podcast, The Guardians of Destiny tror jag den heter. De är helt dedikerade till Destiny, så vill man veta mer om vad nyheter varje vecka så ska man lyssna på dem. I alla fall en av dem, han hade ju istället för att göra ordinarie uppdrag så gick han ut och undersökte månen då. Han och några lyckades tydligen bugga sig igenom en vägg där man inte skulle komma förbi. Så de kom in i The Hellmouth, som är då liksom man får, alltså The Hives liksom stora befästning på månen.
Nice.
Där de utforskade lite och hittade de här utrymmena där där man i någon trailer ser när man möter en ogre för första gången och sådär, fast det fanns ju ingenting där då tydligen. Mm. Men de gick runt där lite och han sa att det fanns massa gånger och grejer och att han tyckte att det var ganska stort där nere i tunnlarna.
Men det kan vi ju döga tillbaka, för att även om man tyckte att kanske att Old Russia och jorden inte var så stort när man spelade på den, så ska man ju tänka på, i alla fall när jag körde Explore där, det var ju att det fanns ju områden som man inte kunde komma in på, eller hur man kunde, men då fick man ju strida mot de här som var odödliga.
Ja, man kom ju inte så långt, helt enkelt.
Första stället där man spanar på, hela det området under där fanns det ju tunnlar på. Men där var ju de som, där var en tunnel med level 11 karaktärer och det var så trångt att försöker man springa förbi dem så lyckas de alltid slå ihjäl en.
Ja, de här, du menar när man spanar så rakt fram så kan man ju springa.
Ja, precis. Och då fanns det en ingång i en liten byggnad där och sen så trappor ner till en stor tunnel.
Ja, och där är det fina som dödar en på ett skott.
Ja.
Och mok och storstryk.
Och det, ja, var, det verkar vara ett jätteområde.
Och det finns flera sådana där grottor och det första som händer är att man blir ihjälskjuten när man är i närheten. Man kan antagligen springa en bit, men de behöver bara träffa dig en gång för att inte så. Det ska bli intressant. Det är ändå ett ganska stort område. Visst, man befann sig på samma utrymmen ganska många gånger under uppdragen, så där, men det var ändå olika saker att göra varje gång. Det som kanske var lite tråkigt var att det är alltid samma fiender på samma positioner på alla ställen.
Ja, det kan jag hålla med.
Och det kanske är något vi kan hoppas att de ändrar på senare. Men
jag kan leva med det.
Det störde inte mig så mycket heller.
Vill vi prata mer om månen eller ska vi gå
vidare? Nej, det är inte så mycket. Månen ska vara minsta spelbara platsen i alla fall. Men alltså, det var ändå rätt mycket. Det fanns ju, när jag var där, jag och vår vän Christian, så vi körde ju med såna här fordon, vissa bitar också, så vi zoomade förbi en del också.
Mm.
Men det kan ju vara en del. Mars kändes, det var liksom en ännu kul atmosfär att man var på, eller på månen menar jag, att vara där och man såg jorden i skyn. Mm. Sådär.
Det borde vi ta upp sen efter vi är klar med områdena, att man har olika fordon också.
Ja, precis. Nästa område som vi vet att ska vara i spelet är Mars. Det var där man hittade The Traveler och där den också påbörjade terraformning så människan kunde bo på Mars. Och det där
Kabal håller till nu,
ja. Jag vet inte riktigt vad människan hade på Mars innan, men kan vi kolla upp lite snabbt. Ja, jag vet inte. I alla fall, nej, men det ska också bli intressant att se vad.
Det ska tydligen finnas en human metropolis, så att säga. En massiv stad som ligger under ytan och man ska tydligen kunna klättra upp i de skyskraporna och sånt.
Mm-hmm. Och ser man bilder på The Mars Exclusion Zone så är det ju gigantiska fabrikaktiga byggnader som jag misstänker är Kabals byggnader.
Ja, det skulle jag väl tro att det
är. Och de kommer man ju då få infiltrera, antar jag, och det rinner olja ur väggarna och allt vad det är.
Massiv rök stiger upp.
Bandy har sagt att de, ja, det ska vi, den röda planeten. Den sista planeten som man egentligen har sagt att man ska befinna sig på är Venus. Där The Vex har sitt huvudfäste. Junglerna på Venus.
Mm.
Det är väl egentligen inte så mycket man vet. Venus, människan,
man har sett ett concept art på typ Venus växthögkvarter som är typ så här. Det är väldigt vad ska man säga, kubaktigt och futuristiskt. Det svävar liksom mängder av kuber liksom upp i ett enormt torn.
Så att man kan se en byggnad som inte riktigt håller sig till naturlagarna.
Ja, precis.
Multiplayerbanan Shores of Time utspelar sig också på Venus.
Mm.
Som är en av de två som var med i grunden i betan då. Och det du pratade om var ju citadellet.
Ja, citadellet.
Rex-citadellet som ska bli intressant att utforska, som ska vara djupt in i djunglerna. Det finns ju även då mänskliga strukturer. Man hade någon akademi där och
ja, sådär. Precis. Men, det var en typ huvudskolan för mänskligheten som jag förstod.
Ja, det finns videos där man ser rymdskepp som sveper in över den här staden som fanns där, och man ser att den liksom, djunglen har tagit tillbaka området.
Mm.
Ja, alltså ska vi sen i betan så vi låste ju upp en massa sån här kort. Vad heter de?
Grimoire cards heter de.
Grimoire cards, och där står det
Mercurius.
Ja, det finns det då kort för platser, och Mercurius är en av de här korten. Det märkliga är ju att varken Venus eller Mars har ett kort, men
både Mercurius och faktiskt även Jupiter och Saturnus har det.
Ja.
Och allt jag har sett på, jag har inte sett någonting på Mercurius överhuvudtaget, men så har jag sett ett concept art på, det var Saturnus där man såg ett övergivet rymdskepp i omlopp kring en av, eller kring
ringen. Där skulle det möjligtvis bara kunna varit att man ska undersöka det här rymdskeppet till exempel. Mm. Eller att man är på Saturnus största måne, Titan.
Precis. Och sen, ja, Jupiter, där har vi ju concept art också på Europa.
Ja, månen.
Månen, ja.
En isboll nu för tiden, men den verkar väldigt isig, konceptarten på från ja, Destiny också.
Ja, den terraformades väl, och sen så när Darkness tog över så föll det och blev, ja, isen tog tillbaka.
Ja, precis.
Den ligger så, rätt långt ifrån solen.
För är det inte så att nu ska vi se här. Jupiter, är det en gasplanet också?
Jupiter är en gasplanet, ja.
Ja, så det är samma med Saturnus då. Alltså man får ju ha spelbara områden som i så fall är på månarna utanför eller på rymdstationer eller så här. Mercurius, är det bara varmt där eller?
Mercurius är jävligt varmt, det är allt.
Eftersom du frågade först du frågade när jag hade spelat månen var om gravitationen var annorlunda, och det var den ju inte.
Vilket gör mig besviken, för att månen har bara en sjättedels gravitation på jorden.
Ja, men det måste ju vara någonting som The Traveler har gjort, för till exempel Venus har ju en 9 gånger så stark gravitation, vilket skulle ju skrynkla ihop de stackars Guardians till små platta korvar.
Så vidare inte deras sån här rustning har väldigt hög trycktålighet.
Och de har, Venus har ju atmosfär med mycket högre tryck och allt möjligt. Så
ja.
Den har ju utfört mirakel på planeternas, utan att på något sätt påverka deras roll i solsystemet, antar jag. Jag vet inte. Ja, det ska bli väldigt intressant att se. För man har ju också utlovat då två stora expansioner till spelet innan Destiny 2 kommer. Det har vi inte sagt, att det är ju en 10-årsplan det här mellan Bungie och Activision. Man ska göra 3 spel med stora expansioner mellan spelen, och du ska kunna äventyra dig från början till slut.
Ja.
Det ska bli väldigt intressant att se hur de har gjort när de har liksom fått planera så här mycket material på en gång, så att de verkligen kan. De har ju sagt att vi kommer ju inte veta vad The Traveler är efter första spelet.
Ja, precis.
Vi kommer bara liksom ha fått hinta. Och Guardians uppdrag är egentligen att få liv i. Man ska hitta ledtrådar från gyllende åldern för att kunna få liv i den här The Traveler, så att man kan stoppa The Darkness som nu är på väg tillbaka. Det har vi glömt säga.
Ja, precis. Darkness är på väg tillbaka, och det enda sättet är att försöka få igång Traveler.
Ja.
För en gång. Eller så för en sista strid så att säga. Mot The Darkness och utrota Darkness för en gång på alla.
Ja. Och jag vill säga att jag vet att Halo Story är ju inte på något sätt egentligen märkvärdig. Eller så här, det bästa som har skrivits i fiktion någonsin. Men jag älskar ju den över allt annat ändå. För jag gillar liksom alla karaktärer och raser och intriger. Och jag tycker att Bungie verkar ha gjort ett lika bra jobb här nästan. Fast här har de fått liksom få in storyn mer i själva spelet. Halo var mycket att man var tvungen att läsa böckerna och sånt för att man skulle kunna liksom fördjupa sig. Men här ger de ju mer möjlighet att fördjupa sig i spelet och förstå sig på världen.
Precis.
Och just det här med att jag är så jävla nyfiken på vad The Traveler och The Darkness är och varför det ena och det varför det andra. Jag blir helt exalterad för att få spela det här spelet. Och spelet i sig, kontrollen, alltså jag tycker att Bungie har alltid gjort bra FPS-kontroll i Halo-spelen, men jag tycker att här har de tagit liksom ett steg framåt igen. Alltså det känns ytterligare mer bättre att sikta och skjuta. Och
jag tyckte när jag körde kontrollen så jag kände ingen skillnad från Halo egentligen. Jag kände att ja, det här är den ultimata liksom sättet att styra ett FPS på konsol. Det är liksom den säger Bungie.
Ja. Jag har ju spelat PS4 alfan och sen har jag spelat betan på PlayStation 3, Xbox 360 och Xbox One. Och både PS3 och 360-versionerna är ju fruktansvärt kompetenta. Alltså jag trodde aldrig, alltså de hade ju inte visat dem alls förrän betan kom.
Nej.
Och jag tänkte, visst de har sagt att det ska vara samma spelupplevelse men med sämre grafik. Och det är verkligen precis lika, alltså lika bra spelupplevelse. Jag brukar ha svårt i FPS med PS3-kontrollen, men så fort jag spelade Destiny så bara, det här är fantastiskt, fantastiskt. Ja, de har liksom, och Bungie har ju till och med varit med och hjälpt Sony att utveckla den nya handkontrollen till PS4. Och man får då lägga in till att de en gång i tiden hjälpte Microsoft med att utveckla sina handkontroller så att, för att få dem att verkligen fungera med FPS. Tror jag. I alla fall den första. Okej, Duken kanske inte var det bästa, men det ledde till bra grejer.
Controller S var ju fantastisk.
Ja. Det var bra att japanerna hade små händer. Vilket jag inte brukar säga när jag håller i en PS3-kontroll. Nej, men kontrollen är verkligen... Jag tycker det känns jätteskönt att bara spela spel. Alltså, det är lite det som gör att jag tycker det... En del säger ju att spelet är ju egentligen bara som att du spelar liksom ett MMO, du gör grind-grejer och så här. Men för min del är det att, ja, men jag gör det här i realtidsstrid där min skill räknas in. Jag går inte bara och klickar med musen på en gubbe, så går min gubbe fram och står och viftar med armen tills den är död. Det är ju mer interaktivt, realtidsstridande och sådär.
Om man säger så, visst, krävs ju skills i typ WoW och liknande sånt också. Ja, men ibland när man sitter och kollar på hur vissa har det så har de typ 3/4 av skärmen är GUI-t med hotkeys och liknande och allt de gör. Jag sitter och trycker på tangentbordet för att liksom hela tiden kasta spel efter spel efter spel. Och jag bara, ja.
Och det är ju fortfarande bara en knapptryckning mot en fiende.
Precis.
Och du ska bara, skillen ligger i hur du använder dina förmågor i vilken ordning. Så jag vill ju ha det här mer direkta. Det är, jag siktar, jag skjuter. Och som sagt, och sen så tycker jag det är bra att de har det här med att mellan generationerna, att du, om du har spelat på 360 och inte vill köpa en Xbox One direkt, så kan du sen köpa en Xbox One. Och då finns din karaktär där, precis som den var på 360. Och sen kan du gå tillbaka och spela på den andra om du vill, när du vill. Och det är fortfarande... Jag hörde att till exempel om du är i ett storyuppdrag och har en checkpoint har sparats och du hoppar ur spelet och hoppar in på en Xbox One, så börjar du på den checkpointen i uppdraget.
Men det är ju för att de har gjort det smidigt så att allting som är med karaktären, allt sånt är ju, det ligger ju på deras ände så att säga. Så att allt de har är, de har ju sitt system som sen rappas in mot Xbox Live alternativt PlayStation Network.
Ja. Och det här gör ju också att de kan göra vissa grejer, alltså de kan aktivera händelser i miljön utan att du, alltså i vanligtvis ett spel, om det ska ske en uppdatering så måste den liksom, du måste ladda ner en fil och stänga av spelet och starta om. Men här så kan de stänga in uppdateringen på sin serversida.
Precis.
Och så sker, som det här med månen, alltså att det låstes upp. Det var ju bara att när du kom ut i det här där du kan välja var du ska åka någonstans, så kunde du plötsligt välja månen.
Ja, de bara skriptar in att nu ska det här ske och då sker det för alla.
Ja, och det är lite som det finns också att det ska dyka upp lite så här speciella karaktärer då i The Tower som du kan få speciella, jag vet inte om det är uppdrag eller så här av. Och de är där bara under vissa tider och på dygnet och kanske en gång i månaden och så får man dit och leta upp dem och ja,
när vi ändå pratar om den tekniken då, för att Destiny är ju även, Bungie har ju det här med en sån dynamisk serverhantering också, så att de känner ju av efterhand när det behövs mer kapacitet på, i en viss region och så i världen. Och allt de behöver göra då är liksom att starta upp en ny servernod. Så okay. Att liksom de behöver inte ha en dedikerad hårdvara så, utan allting är virtuella kluster som liksom de bara behöver utöka efterhand. Det är en grej som vi spelutvecklare tycker är intressant.
Ja, men det är intressant. Det är det.
Det är väldigt smidigt.
Vad sa du?
Det är väldigt smidigt.
Ja.
Vi glömde ju prata om fordonen faktiskt.
Ja, ska vi ta det som sista punkt här. Det känns som att man, det är så mycket man hintar om hit och dit. Och det är svårt. Jag tycker det är ett svårt spelupplevelse att beskriva för någon.
Ja.
För det är liksom ett FPS och det är, tycker man om FPS så kommer man nästan automatiskt tycka om det på så vis, tror jag. Och
jag tror att tyckte man om Halo så kommer man ju tycka om det här, tror jag.
Ja.
Och tyckte man att kanske inte om Halo, men man tycker om lite mer, vad ska man säga, storydrivna spel och ändå gillar lite FPS. Och man gillar typ utforska öppna världar så kommer man ju gilla Destiny 3.
Ja. Oh.
Det är en väldigt levande värld, men ja.
Ja, men fordon. Man får ett skepp ganska tidigt.
Yes.
Det är mest till för att man ska, när man är i orbit som det kallas, när man är ute, det kan man väl kalla själva,
det är väl det som är det man kan kalla att vara i en traditionell meny i ett spel.
Eller en lobby nästan.
Lobby är snarare.
Här ser man liksom, om det är ett fireteam som ditt party heter då i det här spelet, så ser du de andras skepp också där i, de bara svävar runt lite. Och sen så väljer man då en destination därifrån, om det är till The Tower eller till någon planet. Så men man ska ju då kunna pimpa till sitt skepp så att det ser finare ut när folk ser det där i.
Ja. Det är väl det enda, så kosmetiskt.
Ja, men det var det ingenting som de fanns med i betan, tror jag
inte. Jo, man kunde låsa upp det, men jag tror att det var över ens level som man kunde ändå inte köpa.
Ja, precis. Sen har vi då fordonen som finns på marken när man är nere i strid. Man har en Sparrow.
Yes.
Till att börja med. Sen, det verkar som att det går att låsa upp fler olika sådana här, men Sparrow är ju, man trycker på select för att, eller vad det är, knapparna nu heter på alla maskiner.
Ja.
För att få upp när man står och håller upp sin ghost. Och sen kan man hålla in en knapp då för att summon vehicle heter det, va?
Ja.
Ja. Och då bara teleporteras den in under röven på en och så sitter man på det.
Mm.
Jag har ingen aning faktiskt vad det kommer att bli för andra fordon som man kan låsa upp. Men
kunde man uppgradera Sparrown med typ vapen och sånt också?
Jag har ingen aning. Jag tror inte i betan att det gick göra någonting mer med den i alla fall. I alla fall, så om man har sett Star Wars så är det ju en typisk land speeder, så kallas de väl i Star Wars ungefär. En liten hovrande raketcykel. Den låter ju som de här flygmotorcyklarna grejerna i Star Wars också. Det är det som är, det är lite roliga om man tycker om Star Wars. Så det är samma motorljud på dem. Och de kan man ta sig fram ganska snabbt med och i stort sett nästan ha lite överallt. Även nere i tunnlar och sånt här kan man ibland ha fram dem. Det är inte så smidigt när fienderna börjar omringa en och sånt och köra runt på en bara. Finns det något mer att säga om fordon egentligen? Ja, det finns ju flera fordon som fanns med i själva multiplayern också.
Ja, det fanns väl en Pike.
En Pike som var liksom en,
det är Fallens motsvarighet skulle man kunna säga till den här Sparrown. Men jag tror den hade ett vapen också.
Ja, den hade, den kunde skjuta. Så
ja, den hade två autokanoner fram till.
Ja, precis. De körde runt med sådana på månavsnittet faktiskt.
Mm.
Sen så fanns det en interceptor som är en större som skjuter raketer istället, så tål mycket stryk, en stor svävande fordon, samma stil som de andra, fast större som sagt. Ja, jag vet inte vad den tillhör, om det är Kabal kanske eftersom den är så stor och biffig och skjuter raketer. Men det återstår att se vad det kommer för mer fordon, men ja.
Ja, nej, allt annat som har med fordon gör, det är typ olika kosmetiska versioner av ens jumpship och ens Sparrow.
Ja. Och jag vet inte, fienderna har ju sina rymdskepp och sånt, men de har vi redan pratat om. Och
precis.
Inte så mycket mer att säga om det.
Nej.
Nej, ha, nej, det här var VSK-guiden om Destiny, inför Destiny. Jag hoppas ni har fått ut någonting av det här. Jag har kanske fått det.
Ska vi ta när det släpps? Kanske inte sant?
Ja, 9 september till 360, Xbox One, PS3 och PS4.
Ja. Och det ryktas ju om att det kanske någon gång i framtiden kommer till PC också.
Ja, de har väl sagt att de hade velat göra det till PC egentligen, men bla bla bla, funkar inte så riktigt bra med serverstrukturen eller något, konstiga förklaringar.
Ja.
Ja. Ja. Nej, då tackar vi för oss.
Yes.
Hej då.
Hej.